Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, Shanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd Shantis Mantra får ni väldigt gärna ge ett valfritt bidrag på Patreon. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen på Acast och på Apple Podcaster. Så om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in och donera valfri summa. Nu rullar vi veckans avsnitt. Jag heter Shanti Rydvall Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst 3 tankar under loppet av 2 minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Shantis Mantra. Daniel Sanchez är komiker och manusförfattare. Han har medverkat i Tankesmedjan i P3, Släng dig i brunnen på SVT samt skrivit manus till Svenska Nyheter. På sin Instagram lägger Daniel även upp diverse klipp med olika spaningar med satirisk ton. I dagens avsnitt pratar vi om just satir. Varför är vi i Sverige så rädda för satir? Och varför är det så svårt att förstå ibland? Hur blev vi moralpoliser på Instagram där vi fritt kan bestämma vad andra ska skämta om och inte? Och vad som är snällhumor och inte? Dessutom går vi in på fenomenet cancel culture. Ett riktigt gott snack med Daniel Sanchez. Så här ringrostig också, att det är alla komiker som ändå är jävligt ruttade, som har gjort så här stand-up-program på tv och stått på stora scener, att vi går upp och bara hej, vad kul att vara här, hej och välkomna, jag heter, eller vad fan heter jag nu igen, vad fan är det jag heter liksom. Men fan vad kul att du vill vara med i min podd.
Ja, men ja, det är kul att du frågar.
Jätteroligt. Och vi ska ju då prata lite om satir idag, för du har ju så jävla många roliga videos som du lägger upp på YouTube och Instagram som jag tycker är så fruktansvärt jävla roliga. Alltså de är så spot on och det är så, alltså jag sitter hemma, om jag har en dålig dag och känner att nu behöver jag få lite så här eld i baken, då kan jag gå in på din Instagram och bara nu, och så bara har jag liksom som ljud på. Alltså det är så jävla roligt. Men vill du berätta lite mer för lyssnarna som inte kanske riktigt vet hur briljant och bra du är? Vem är Daniel Sanchez?
Ja, vem är jag? Jag är... Ja, 29 år från Rinkeby. Har ingen liksom så här scen bakgrund alls, utan innan jag började med stand-up så ville jag bli idrottslärare typ, och ångrade mig efter typ 2-3 månader och kände alltså lärare, jag vet inte om jag vill vara lärare tills jag är liksom 65 liksom. Så jag började med stand-up och Jag har gjort det i 7 år och sen har jag börjat med de här klippen då som är inspirerade av Daily Show mycket. Alltså Daily Show med Jon Stewart. Jag vet inte om du känner till honom. Men han kollade jag på i flera år, liksom Jon Stewart och liksom satir gudfaden typ tycker jag. Och så det är lite så här inspirerat av Jon Stewart, lite så sättet jag klipper på är lite så här ja, men lite så som folk klipper nu för tiden med på internet och TikTok, att det är väldigt så, det går fort och det är väldigt lite liksom last pra, utan det ska vara väldigt så här, det ska gå fort liksom. Och det som är kul är att jag har gjort såna här typer av klipp där jag pratar om så aktuella nyheter i typ så här 3-4 år, men jag har typ inom situation misslyckats några gånger där jag har tappat lusten och sådär. Men nu har du plötsligt har folk liksom börjat gilla de klippen jag gör, vilket är jävligt roligt liksom.
Men var det som så att när du började, när pandemin bröt ut, att du kände så här, att när du inte fick stå på scen, att du kände att det här kan jag ändå få utlopp för, att jag ändå får göra någonting humoristiskt, att det har att göra lite med pandemin, eller har du alltid haft den här drömmen?
Definitivt, alltså, men det är också så här, de här klippen jag gör nu har jag liksom, jag har gått runt och jag har gjort dem i olika versioner och sen slutat, men jag har fortfarande reflekterat över så här, hur ska jag göra dem bättre, hur ska jag göra så att folk vill titta på dem. Så när jag började igen för vad kan det vara, 2-3 månader sedan, så var det liksom dels jag vill ha utlopp, men det är också så här, jag fick en idé om hur jag vill göra dem. Och kände så här, men nu kan jag ändå, jag tror att jag kan göra det liksom bättre än vad jag gjorde innan. Så det är lite båda de grejerna.
Men du vinner ju också väldigt mycket på klippningen. För er som inte har sett så kan man då gå in på din Instagram och kolla. Alltså, du vinner ju också väldigt mycket på att det går väldigt fort och att du får väldigt många unga människor med dig på det. Alltså, jag vet inte, har du tänkt på det? Att, så här, att, du, skulle, alltså, att du hade en så här tanke att det här är din målgrupp, att nu ska jag down with the kids, vill jag säga. Nej, men så att du kände att, eller var det bara så här att det går så snabbt att det här funkar med att det måste vara, för det är ju väldigt, alltså du förhöjer humorn med själva klippningen.
Ja, men det, alltså det roliga är att alltså jag ville bara egentligen att folk skulle titta och tycka att det var bra, och det är ju också ett, jag klipper ju på ett sätt som unga är vana med, men det roliga är att så här, det är många äldre som har börjat följa mig och tycker att det är jättekul också. Men så jag tänkte inte så mycket på målgruppen, utan mer så här, hur ska jag få det här så att det blir så som jag har tänkt mig typ, och att liksom folk ska tycka om det. Men ja, klippningen är någonting som folk har sagt är väldigt bra liksom, vilket gör mig jävligt glad, för det har jag ändå ansträngt mig för att göra liksom.
Det syns verkligen, alltså det är ju skitroligt och rappt och väldigt mycket satir. Väldigt, väldigt mycket under bältet och alltså, men det är också så här, det är tacksamt på något sätt. Det är väldigt tacksamt, därför att du riktar dig till, alltså alla får ju sig en slänga som gör konstiga saker.
Ja, precis. Alltså det är också en annan grej är att jag inte ville vara, alltså jag gillar inte politik egentligen. Alltså jag gillar inte så här jag röstar på den här, eller hur kan du rösta på den här partiledaren eller bla bla bla, utan jag är väldigt så jag tycker inte det är så kul med politik, så mitt mål är också så här sparka liksom på alla om de gör något dumt liksom. Det tycker jag, det är också roligare tycker jag. Och att då blir det som att alla kan titta på mina klipp och inte bara en viss grupp av människor som röstar vänster eller höger eller mitten eller vad det nu är. Men det är också ganska svårt att vara, vad ska man säga, apolitisk. Alltså att man inte, för man har ju liksom preferenser vänster eller höger, men jag försöker ju kväva det så att det roliga får vara prioriterat. Alltså det här, det tramsiga, det är det viktigaste. För annars blir det liksom, jag gillar inte när det är partiskt. Jag tycker att humorn ska vara längst fram liksom. Det blir mycket roligare så. Så det har man ändå, det har jag tänkt på mycket liksom också.
Vi ska prata om satir idag. Och eftersom du är då expert på det här tycker jag. Jag tycker du är briljant på det här. Så jag tycker att du var en perfekt gäst att fråga när man ska prata om just satir. och satir på då sociala medier och satir på scen. Och jag vill fråga dig först, varför tror du att satir är så svårt i Sverige? För satir handlar ju om att man tvistar och förvränger och hånar någon inom situationstecken på en väldigt liksom absurd nivå. Man drar det till absurdum. Men varför tror du att just i Sverige är det här så himla alltså svårt att förstå? Att många tycker att det är för känsligt eller att det är för att man nojar sig och bara, åh, nu är det taskig och det går inte. Men till exempel i Frankrike så är satir jättestort.
Ja, ah, just det. Ja. Men jag kan, alltså, det är svårt att pinpointa varför, men jag skulle gissa på att alltså Sverige som land har väldigt länge varit så homogent. Det har varit liksom att så här, ja, men det är sossarna som har regerat och så här ska Sverige vara typ och så här, och det ja, och då tänker jag så här, nu är det lite nyare tider. Internet har gjort att så här, Sverige har fått in, alltså via internet, fått in en massa andra åsikter, andra perspektiv, och att så här, ja, men nu är det liksom en ny rörelse, om man ska bryta upp det till vänster och höger. Ja, men så här, en ny högerrörelse som liksom kommer att påverka, kommer med nya perspektiv, och att jag tror inte majoriteten av Sverige är så här redo för nya åsikter, perspektiv, och då blir de, jag tror att många svenskar liksom kan bli lite, de tycker det är lite jobbigt med andra åsikter och att så här tampas med andra perspektiv som de inte har hört förut kanske. Alltså det är till exempel som alltså cannabis debatten till exempel är så här, Sverige har alltid varit typ anti-knark. Och nu när det kommer liksom unga människor och andra perspektiv så blir det lite, det blir lite jobbigt typ. Och jag tror att det är för att Sverige har varit liksom ett så homogent land så länge. Det skulle vara min gissning, sen jag inte jag är varken expert på satir eller historia, men det skulle vara min gissning i så fall. Och det tycker jag är lite kul också att så här, man får se också hur dels nya liksom hårda åsikter och sen reaktioner på det. Jag tycker det är roligt att titta på, men jag skulle ta det som ett svar då i så fall. Annars vet jag inte. Har du någon sån gissning på varför?
Ja, alltså min lekmannateori, varför satir är ganska svårt och varför det ofta blir missförstått i Sverige, det är för att jag tror att vi är så himla konflikträdda, tror jag. Och att, och som du sa, att så här, att det är lite sossarna har regerat och sossarnas motto är ju alla ska med. Och när man driver med antingen politiker eller kändisar eller folk som klantar sig på olika sätt, då tror jag att det blir den här att man någonstans är taskig, att satir är synonymt i folks ögon som en taskig humorgenre, att du trycker ner, du hånar, och det är inom situation, då är det fel och det är fult och det är dumt att vara elak. Men jag tror också så här att satir handlar ju om att så här, du tvistar och vrider någonting som är uppenbart. Alltså någonting som vi alla redan går runt och tänker, något som alla bara, fast det här är ju helt sjukt, att så här, ja, men som Ebba Busch Thor till exempel, att hon härjar lite och sådär, då är det klart att det här kommer att bli någonting för komiker att ta upp och tvista och vrida, eller om det är kändisar som apar sig i media eller vad det nu är för någonting.
Ja, precis, för du har ju gjort Parlamentet, för övrigt jätterolig på Parlamentet, och Mumbo Jumbo. Där ni gör lite satir också. Har du fått skit från det? Har du märkt av någon? Eller har någon i liksom casten, har du känt av någon sån?
Nej, faktiskt inte. Alltså, av de vi imiterar alltså.
Ja, men nej, precis.
Ja, nej, faktiskt inte. Nej, utan alla är positiva och glada och sådär. Och det, alltså, jag tänker så här, att bli imiterad, det är ju det största måttet på framgång. För då är det ju någon, såklart. Det är ju inte tidningsomslag eller stående ovationer eller alltså, slutsålda shower, utan det är ju när du blir imiterad, för då är du någon. Då är du så pass tydlig som person att man imiterar dig. Det tycker jag i alla fall. Och det är ju en väldigt stor komplimang så. Men jag tänker också så här att om man då är en offentlig person och tycker att det är jobbigt, då kan jag tänka så här, fast då ligger ju det hos den personen. Alltså, då kan man ju alltid välja att inte... Jag tror det var Camilla Läckberg som sa det här. Att alltså, när man har valt offentligheten, då har du ju valt offentligheten. Och hon sa så här, att fast alltså, är du känd, då får du ju bara ta att folk driver med dig. Alltså, det är liksom bara så enkelt. Du kan inte gå runt och känna att ah, men det här är inte okej. Okay, ja, men du har ändå valt att vara kändis. Du har valt att stå i rampljuset. Folk kommer ju tycka och tänka saker om dig och tvista och hela tiden. Du kan ju, om du verkligen vill vara privat, så bara gör något annat till exempel.
Ja, precis. Ja, jag har ju fått kommentarer också som säger så här, ah, jag är dum i huvudet och vet inte vad jag pratar om. Och det är så här, ja, alltså, har jag gått ut och liksom gjort sådana här klipp där jag har åsikter, då får jag vara beredd på att folk tycker att jag är dum i huvudet. Och det är helt fine. Det kan vara lite jobbigt i början, men sen så bara, det här, jag vet själv att jag är dum i huvudet, det är helt okej.
Ja, nej. Eller så har det att göra med att de, alltså deras liv, folk som säger så, deras liv måste ju vara så otroligt tråkigt. Alltså, de har ju ingenting att göra om dagarna så här.
Nej, precis. Jag tror vi har ändå liksom, vi har troligen roligare än dem, så då får de får ha den åsikten. Det är helt okej, typ.
Men jag tänker så här, när du pratar om att du får så mycket, ja, men kommentarer ibland om att du är dum i huvudet och vad som är roligt och inte och så där, och ett fenomen som är väldigt stort nu, det är alla de här moralpoliserna på Instagram som går in och kommenterar på både kändisar och icke-kändisars, ja, men forum där man hävdar vad man får skämta om och inte, och det här är kränkande och det här är inte okej, eller du, nu är du respektlös, eller hur? Alltså, jag vet att ett exempel var för någon månad sedan, när det var 1 april. Då tror jag var Magdalena Graf som la upp på sin Instagram att hon skämtade om att hon var gravid, och det var ett 1 aprilskämt då. Hon är inte gravid. Och då var det jättemånga som hade skrivit att det här är kränkande mot dem som försöker bli gravida. Hur kan du göra någonting sånt här? Fy fan för dig, vad kränkande. Det var liksom 1000 kommentarer. Och då hörde jag ett annat samtal i en podd där de tog upp det och sa så här, ja, fast alltså det där, nu leker ju de här människorna Gud. Att så här, sitta och berätta för henne att okej, det var ett dåligt skämt, absolut, i sånt fall, om det var det. Men det här är liksom totala drevet med att vi människor är så otroligt bara, ah, fast nu har du gjort fel och nu måste du skärpa dig. Varför tror du att vi är såna jäkla moralpoliser och tror att vi är bättre än alla andra?
Alltså, det är en bra fråga. Jag tror dels, alltså så här, kort och gott, folk har ingenting annat för sig. Men det är också så här, jag tror internet har gjort att folk har fått en makt som de inte hade förut, som de utnyttjar till max, typ. Men det är också ganska trendigt nu för tiden att liksom vara en moralpolis. Det är trendigt att liksom hitta saker som inte är kontroversiellt eller som inte har varit det, och sen göra dem kontroversiellt. Vilket är så jävla, det är så jävla dumt, för att alltså, ingen är ju perfekt. Men det som är jobbigt är så här, det här är liksom okända människor som gör det, så de kommer ju aldrig få den här smällen tillbaka riktigt. Så det är ju bara åt ett håll, att man liksom hur kan du ha liksom olika strumpor, det är kränkande mot oss som inte har, alltså det är såna dumma grejer som du tog upp, alltså så här. Och jag tror bara att det är så här, det är svårt att pinpointa varför, men det är bara, det är jävligt trendigt och folk liksom utnyttjar sin makt som man får på sociala medier. För jag kan inte tänka mig att de är så arga egentligen. Alltså, jag har bara svårt att, ja, men som det här med Camilla Läckberg. Alltså, jag har svårt att tänka mig att om man lever ett liv, man har ett jobb, eller man kanske inte har ett jobb, man har relationer, man whatever. Hur kan den grejen ta upp 5 timmar av din dag där du skriver kommentarer och, jag vet inte, det, alltså, jag har så svårt att pinpointa varför. För att jag kan inte tänka mig att man är arg egentligen. Men jag vet inte. Alltså, så här, om du har du kanske har en bättre teori, för jag har inte reflekterat över det så mycket, för det är så svårt att pinpointa varför.
Ja, nej, men verkligen. Och jag vet att när jag lyssnade på en annan podd som tog upp det här då, ämnet, och då sa de så här att världen är full av problem. Dåliga skämt är inte ett av de problemen. Och jag tyckte det var så jävla pricksäkert att när vi sitter och kollar liksom mobilen och så ser vi någonting så här, då har det att göra med att vi i grund och botten har då bildat oss någon uppfattning av att vi, för det här är ju offentliga personer, det är ju kändisar, och då någonstans är det ju vi, det blir som den här, men om vi det här perspektivet med typ att när det står om Beyoncé och Jay-Z. När det står om dem i typ för flera år sedan eller liksom inte så inte innan sociala medier fanns och det stod typ någon, men Jay-Z har varit otrogen mot Beyoncé bla bla. Då börjar vi känna direkt med henne och börjar tänka att oavsett om det är sant eller inte så börjar vi känna, men gud, hon har blivit utsatt för otrohet, stackars henne, hur kommer hon klara det liksom? Just därför att det här är offentliga personer som vi tror vi känner. Det blir liksom att vi känner de här människorna. Och jag tror att det är lite samma princip som när vi sitter och kollar upp andra på Instagram och Facebook och ser andra kändisar, att vi har dem i våra flöden hela tiden och sätter dem på en piedestal. Och när de gör någonting som inte vi riktigt är med på eller där vi känner att oj, vad händer nu? Då måste vi direkt gå dit och bara, nu gjorde du fel, hur kan du göra så här? Men det är bara för att vi i grund och botten alltså, har beundrat dem så himla mycket. Man sätter dem på en piedestal, att så här, hur kan du göra så här mot mig? Det blir lite av den här omoraliska aspekten i det hela. Att du är omoralisk om du... Här har jag ett Instagramkonto och jag följer en massa kändisar och du lägger ut trevliga frukostar och paddelluncher och fan och hans moster och så gör du det här. Hur kan du göra att det är lite den? Att man tänker så här, det här hade inte jag signat för. Nej, men då kan man ju också säga, sluta följ.
De har målat upp en perfekt bild av den här kändisen och sen när de ska skämta om någonting så blir det liksom... Det förstör deras bild av vem den här kändisen är.
Ja, men verkligen. Och att det går... Men det går lite åt andra hållet. För det är som du säger att det är så här, när man är väldigt alltså, när man är offentlig och så här, och får den här skiten, då det går ju bara åt ett håll. Det är bara den som är offentlig som får den. För den som är offentlig, de sitter ju inte och liksom gör så på andra liksom. Och att vi någonstans ja, de leker ju inte moralpoliser på Instagram själva. Då. Jag kan tänka
kanske vissa då, men alltså det som är det sjuka också, det är att de här moralpoliserna ibland så hittar de typ saker som så här vanliga civila personer gör och så blir det ett stort drev och så förlorar de sitt jobb. Vilket är så här, varför ska man gå på liksom vanliga människor som jag vet inte, skriver liksom ett dåligt rasistiskt skämt och sen ska de förlora jobbet. Det är så här, ja, det var ett dåligt rasistiskt skämt. Det var någon sån grej i USA, jag minns inte när det var, men då är det så här, ja okej, personens intention var att skämta, det var ett dåligt rasistiskt skämt, är det verkligen värt att personen ska liksom förlora sitt jobb, sen har liksom svårt att betala hyran? Det är så här, det är lite väl hårt. Det är som att personens intentioner, tycker jag, det är som att personens intentioner inte finns med i sammanhanget, vilket är så här, det är väl sammanhanget som spelar roll egentligen.
Ja, nej men precis, och det har ju också att göra med det som vi ska prata om också, cancel culture. Och det är ju när, vad heter det, när en person gör någonting i en grupp och det inte uppskattas av gruppen. Och sen så, vad heter det, blir det så mycket diskussioner bland de här människorna att man då börjar frysa ut och exkludera den här personen. Och det här gäller då framför allt sociala medier. Och även alltså sociala sammanhang, alltså i grupper, alltså arbetsplatser, kompisgäng, släktmiddagar eller vad det nu är för någonting, släktsammanhang. Där man då bestämmer över en människa hur du ska vara, hur du ska bete dig, och gör inte du det, om du gör minsta lilla fel så kommer vi att göra allt som står i vår makt för att du inte ska få existera som människa. Och det är, jag vet att jag pratade med Anita Clemens om det, att hon tycker att det är ett så otroligt läskigt fenomen att vi sätter oss över människor på den här nivån och leker Gud. Det är ju fruktansvärt.
Ja, alltså det är jävligt obehagligt och så här, det är väldigt så mycket mobb. Det är inte bara mobbmentalitet, men det är också så här mobbhandlingen. Alltså de lyckas liksom frysa ut människor. Men det svåra är också så här, vart går gränsen för... För det finns ju en gräns när man vill kanske att en person inte ska ha ett visst jobb. Alltså en politiker som, jag vet inte, uttrycker sig nazistiskt och typ står för så här nazistiska åsikter, bla bla. Okej, där kanske det finns liksom anledning att säga, okej, den här personen kanske inte ska vara... representera en viss del av människor, men när det liksom är så här små saker som alltså absolut inte borde. Om vi tar så här Mr. Cool som exempel så här, när han gjorde sin knulla barnlåt. Absolut, det är så här, den musiken, jag tror inte den är inte för mig. Men förtjänar han att så här förlora alla sina jobb? Alltså jag vet inte. Folk tycker om hans musik. Ja, alltså jag vet inte. Det är en viss typ av musik som inte är för alla. Är det verkligen värt att man ska liksom cancela honom och sådär? Nej, jag vet inte.
Nej, men jag håller med dig där att bara för att du gör ett visst verk så ska du då exkluderas från samhället och du ska inte få jobb och du ska inte få göra liksom vissa saker och sådär. Och jag kommer ihåg att det var någon som hade släppt en bok. Och då var det någon som hade skrivit att du ska inte få sälja böcker. Och då hade det varit så här att de hade skrivit till varandra, de som inte gillar den här författaren, att ja, men då går vi dit och bojkottar och ställer oss och liksom säger att ni som kommer hit och vill ha hennes bok, gör inte det. Hon är vi, alltså så här. Och då känner jag ju där att då har det ju gått för långt. Då vill man ju förgöra en människa. Alltså att så här, man tvingar den personen till noll existens. Och det har ju också att göra med, tänker jag, censur. För det är ju lite så här, det går ju hand i hand att så här, skämtar man om till exempel någon där man hänger ut personen med namn och bild och säger att men om jag vill skämta om mitt ex till exempel. Om jag skämtar om honom och säger att du har gjort det där och du fan du liksom bla bla och säger att men han heter Kim och han bor där och där och där och nu har han hoppat med en tjej som heter bla bla bla. Då får jag ju då bara vänta mig en jävla förtalsanmälan, därför då går det att kopplas till honom. Men om jag däremot bara pratar om ett ex till mig och berättar det som har hänt, då finns det ju ingenting av det som går att kopplas till att det är den här personen. Och jag tror att både det här med, vad heter det, cancel culture och just censur, att det har lite att göra med varandra. Att de aspekterna går lite ihop, så att säga. Att man tror att när du gör någonting som anses inom situationstecken kränkande, så är det, för då är det liksom synonymt med att du har hoppat på en person. Du har hängt ut personen. Men det folk inte riktigt har hajat är att, alltså att hänga ut någon, det gör man med namn och bild. När du säger att den har gjort det här och det här, då är det en sak. Men om det inte går att kopplas till att det är den personen, tyvärr, vi lever i ett fritt land, vi har yttrandefrihet här. Och det är det som är så himla knepigt, tänker jag.
Det är också att de människorna tar det personligt. Men det är alltså, när man gör ett verk, musik eller när vi gör humor, alltså det är inte mot en specifik liksom random person ute i Sverige, utan, men då ändå tar de det personligt, vilket jag tycker är skitkonstigt. Det är så här, du behöver inte titta på det här, du behöver inte supporta det jag gör, det är helt fine, men varför tar de det personligt? Det fattar inte jag. Det var liksom folk, när jag var med Slängd i brunnen för, vad blir det, 2,5 år sedan, och gjorde en stand-up-rutin om Stefan Löfven, där jag såhär, okej, jag skämtar om hans utseende, vilket såhär, ja, det är väl inte den högsta formen av humor, men tillräckligt roligt för att vara med på Slängd i brunnen. Men då var det folk som såhär sökte upp mig och bara, fan, du är en jävla soppa, du borde inte köra stand-up, du borde sluta.
Du borde inte få vara statsminister.
Och då blev jag bara så här, ja, gud vad folk tar det personligt. Det är så här, du behöver inte ens, du kan bara välja att inte titta och sen gå vidare med ditt liv. Men det här med cancel culture är liksom 5-6 steg längre än så, där man ska, som du sa, förgöra en människa. Och det är så här, ja, eller så kan du bara byta kanal och så få personen mindre annonspengar eller reklampengar eller klick eller whatever. Det är inte så svårt, men ja, jag vet inte. Det är jävligt obehagligt, alltså. För att det är också så här, alla gör misstag. Alltså, herregud. Förhoppningsvis lär man sig. Men också så här, alla verk är ju på något sätt så här historiska speglingar av nutiden. Alltså, Mein Kampf. Alltså, ja. Jag tror de flesta av oss tycker inte att det är nice att det som står i Mein Kampf, men den finns. Och den finns av ett syfte liksom. Och det är samma med allt annat liksom, egentligen. Alltså, även om det är Mr. Cools knulla barnlåt eller fan vet jag, Paulos kokböcker. Alltså jag kommer inte läsa dem, men det finns väl någon som kommer göra det. Och vad ska jag göra åt det? Alltså...
ja, vad ska du göra åt det? Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi liksom... Nej, men det är ju som du säger att så här att ja, de här verken finns här, man behöver inte konsumera det. Alltså ser man typ någon kändis eller någon som alltså gör något skämt på Instagram eller Facebook eller vad det nu är, då kan man ju antingen, om man känner så här att okej, det här skämtet tyckte jag inte var roligt, då kan man också välja att skicka ett privat meddelande. För det är också att det när du skriver offentligt, det är då du får med dig andra människor. Det är då det blir ett drev, det är då du startar det, för då gör du in public. Vilket gör att då kan alla se, vilket gör att andra kan tänka, vilket gör att du får andra med dig. Men om du istället kanske så här riktar dig personligen till en person och bara, vet du vad, det här känns... Jag vet inte varför du skämtar om det här eller bla bla bla. Om man nu känner för det, men då kan man ju ta det liksom alltså face to face, eller alltså mail. Så. Inte att man sitter och gör det offentligt, för det är då bollen är i rullning. Därför då inkluderar du andra människor och så tycker de massa saker och sen så blir det bara värre och värre och värre och så bara byggs det upp till en världens liksom största boll av antingen eller moral och leka gud och det här är liksom rätt och fel.
Ja men exakt. Men för det har jag fått. Jag har fått så här personliga meddelanden där vissa har varit så här: ah fan, jag tyckte det var roligt det du gjorde det där klippet, men var du tvungen att använda det här ordet? Som var typ jag minns inte vilket ord det var, det spelar ingen roll. Och då var jag så här, fan vet du vad, jag hade inte behövt använda det ordet. Det blev inte roligare när jag tänker efter. Så här, jättebra. Jag blev lite bättre komiker tror jag, för att jag insåg att så här, jag behöver inte alltid använda liksom hårda ord eller whatever för att det ska bli roligare. För det blir inte alltid roligare liksom. Sån där personlig kritik, absolut. Cancel culture, det är bara så här. Okej, det här är bara något för deras ego typ. Alltså det är bara deras... Det är som att de vill fylla någonting och känna sig mäktiga liksom.
Ja, men man leker gud. Man sätter sig på höga hästar. Man sätter sig här uppe och bara... Jag bestämmer över andra, hur de ska bete sig och vad som är roligt och inte. Och gör inte du det. Det blir det här liksom... För vi är ju då gruppmänniskor, vi är flockdjur. Och jag tror att det har att göra med väldigt mycket att när vi ser någon som inte gör som vi har tänkt oss... Då tror jag att det har att göra med att så här, det är någon som sticker iväg från flocken. Det är någon som gör något dumt. Det är någon som så här, har gjort något fel. Eller då måste jag ta den fighten med dig. För att så här, det blir lite som att vi leker rättegång. Åtalspunkten är att du har dragit ett dåligt skämt. Och domen blir att, eller straffet är att du ska bli utesluten. För att du drog ett dåligt skämt. We find the defendant guilty.
Ja men precis. Men det är väldigt så old school, alltså så här, hur man gjorde med häxor typ. Alla är så här, de tar fram sin högaffel och bara get her typ. Man bara, åh gud, snälla, det är 2021 liksom, vi har inga häxor längre. De fanns bara då, de har ju dött ut,
ja. Eller hur? Den typen av häxor kanske inte finns längre, men det finns ju andra typer av häxor som är lite mer åt mer crazy hållet, som är liksom positiv och bra. De kan vi behålla tycker jag. Men så trollkarl och häxor, det är ju hypat nu. Det är ju lite coolt att vara häxa, det är ju lite coolt att vara medium och lite spirituell och sådär. Det är ju lite häftigt sådär, så att säga. Nu är det ju helt fel att liksom vara influencer, och bränner vi dem på bål istället. Du har gjort ett betalt samarbete och gett 15% till en fel målgrupp. Då är du en häxa. Bränn henne.
Ja, exakt.
Det blir ju lite den. Nej, men jag gillar ju alltså politisk korrekthet. Jag tycker det är bra med politisk korrekthet. Bara den inte missbrukas.
Nej, precis.
Och jag tror att det är när vi leker Gud och när vi sätter oss över andra människor och leker liksom moralpoliser på sociala medier och bestämmer att det här är inte ett bra skämt och nu är du elak och nu är du dum. Då tror jag att då gömmer vi oss bakom den här politisk korrektheten. Men vi gömmer oss inte bakom den, utan vi missbrukar den.
Ja, precis. Alltså, politisk korrekthet, det är en jättebra idé från början liksom. Det är ju det kommer ju från en så här sympatisk från ett sympatiskt håll där man tänker på andra, man tänker på olika grupper etc. Och sen som du säger, när det går lite för långt, när det går till så här censur, då är det lite så här okej. Okay, jag tror inte det var här, det var inte det här som var meningen, tror jag, med politisk korrekthet liksom. Men ja, samtidigt tycker jag tycker också det är kul att det finns politisk korrekthet, för då är det som att en linje dras. Och då kan jag som komiker välja så här, okej, okay, hur gör vi nu då? Ska vi dansa på linjen? Ska vi vara på rätt sida? Eller ska vi bara, vi testar och gå över det lite och se vad som händer. Men jag håller med om att så här, det är en bra idé. Det är bara när den missbrukas.
Liksom. Ja, och sen tror jag också så här att om man går runt och tänker att man hela tiden ska göra snäll humor. Och hela tiden tänka på att ja, men jag ska blidka alla och ingen får vara ledsen. Då tror jag faktiskt att dels så tar man ju det för givet. Och dels tror jag att det är också ganska farligt att så här gå runt och säga att ah, men när jag gör humor då ska alla bli plisade och alla ska vara glada och snälla. För jag vill ju få alla att må bra liksom. Men jag tror att då har man inte riktigt tänkt igenom. Då förstår man inte riktigt att ah, fast alltså göra humor och utveckla sig själv, det är att ta risker och sådär. Sen om intentionen är att man ska göra ett taskigt skämt, då är det någonting helt annat. Men om, alltså, däremot om du bara hasplar ur dig, att det är bara, du är impulsiv och du bara drar ett dåligt skämt på scen eller på Twitter eller vad det nu är, alltså, det är liksom, det är bara plumpt gjort. Alltså, då är det bara liksom, då var inte intentionen av att man skulle göra någon illa, utan då var det bara blup, ett dåligt skämt. Men om intentionen är att nu jävlar ska jag göra humor och jag ska minsann sitta dit om de jävlarna, så nu ska jag göra ner Stefan Löfven, fy fan, för då känner jag så här att då är det ju någonting helt annat. Men om intentionen är att så här, det här är bara ett dåligt skämt eller liksom, det här är bara en impulsiv grej, då tycker jag inte att man förtjänar att... Jag vet att jag var med om det för några månader sedan. Jag drog ett skämt om en situation som jag har belägg för och sådär. Som jag bara i mitt huvud slog lite, bara för jag tyckte det var kul. Och jag fick väldigt mycket påbackning av det. Från en person som hade lite med det att göra och sådär. Och jag känner ju så här att alltså... Ja, fast... Hela grejen är att jag skämtar inte om dig för det första, utan jag skämtar om någon som är i din närhet. Och då känner jag så här att om det är som så att den personen, alltså i det här fallet hans flickvän, om hon tar illa vid sig, då kan väl hon höra av sig till mig själv och säga det. Alltså, för det blir väldigt svårt för mig att ta mitt ansvar och krypa till korset när jag får en försvarsadvokat skickad till mig. Alltså då blir det ju så här, jag ska ta mitt ansvar, men den som har tagit illa vid sig eller tycker att det här är lite tråkigt eller kränkande eller blir ledsen, då blir det ju väldigt svårt för mig att ta in det. För att om den här flickvännen hade hört av sig till mig och sagt att jag blir ledsen eller jag tyckte att det här var jobbigt, för jag vet att vi är lite bekanta och sådär, och jag var med och du skämtar om någonting som jag varit med, bla bla, då hade jag ju såklart tagit bara gud förlåt liksom. Därför då är det den personen som själv hör av sig. Men om det är då istället partner som ska liksom leka gud eller liksom ta i försvar, då blir ju det också helt fel. Då blir det ju också så här, det blir ju bara konstigt. Det blir svårt för mig att ta mitt ansvar när vederbörande inte har gjort det själv. Eller det är svårt för mig att se liksom vad som är jobbigt då, eller vad så.
Ja, precis. Men det är också så här, det blir ju knepigt, för att så här, som komiker så är ju allt som händer i ens liv kan bli material eller skämt. Och jag tycker så här, så länge man inte går ut med namn eller så här, så länge det inte är så tydligt om vem det är, alltså då borde det vara lugnt egentligen. Sen fattar jag att personer kan tagla upp, det är klart. Och om personen verkligen tycker att det är jobbigt att man pratar om det, ja, då får man väl ta då får man väl ta ett beslut om det. Men alltså jag tycker så här, ja, jag vet inte. Om det inte är så tydligt vem det är, då är det bara så här, ja, alltså, det är väl kul, kan inte jag få prata om det?
Jag kände precis likadant, att så här, i mitt huvud är det här jätteroligt. Och det är så här, en av de äldsta liksom bearbetningsformerna, det är att använda sig av humor. Och vi är ändå komiker. Så att när man väl är med om jobbiga situationer, alltså det är ingen som så här säger till Molly Sandén att bara, nej, fy fan, har du skrivit ännu en låt om Danny Saucedo? Fy fan, alltså kan du inte bara släppa honom nu? Alltså, jag kan inte lyssna. Gud vad du tjatar om den här snubben, alltså. Ni var ihop i 6 år. Fy fan, varför gör du musik om honom för? Alltså... Det är ingen som, alltså vad och som hon tycker att det är jobbigt, då måste väl hon få skriva musik om honom då. Det är ju hennes grej och det är hennes bearbetning framförallt.
Ja, precis. Alltså, jag tycker också att det är konstigt det här med när folk blir kränkta åt någon annans vägnar. För det händer mig ganska mycket att så här, folk tycker att vissa av mina skämt är väldigt kränkande, men det är inte, men de själva är inte i den gruppen som jag pratar om eller vad det nu är. Alltså jag har till exempel ett stand-up skämt och det här händer mig jätteofta. Det här händer mig så här kanske 3-4 gånger att jag har ett skämt om funktionsvarierade och det är alltid folk som inte är funktionsvarierade som blir jättekränkta. Men när det finns folk som är funktionsvarierade i stand-up, alltså i rummet, som sitter i rullstol till exempel, de älskar det. Alltså de kommer fram till mig och säger, det där var så roligt, tack så mycket. Och tack för att du vågade köra det, för att jag känner mig sedd, har jag hört en person säga. Och då blir jag så här, ja men, alltså, jag fattar att folk blir kränkta åt andra, men det är fortfarande konstigt, för att det är bättre att lyssna på de som jag faktiskt pratar om först och höra vad de säger. För att det har hänt mig så här 3 gånger att de bara älskar det skämtet. Trots att det är jävligt grovt, men de tycker, och det, men det är väldigt roligt liksom, tycker jag också. Så jag tycker det, ja, nej, det är för mycket av sånt också. Man blir kränkt åt andra.
Ja, som vi säger, sekundärkränkthet.
Precis.
Man är sekundärkränkt. Man är kränkt åt någon annans vägnar. Man tar illa vid sig. Man tycker att det här är kränkande mot min gammelfarmor som sitter i rullstol. Och hur kan du göra så mot henne? Liksom. Även om man inte riktigt har hajat att, eller inte har pratat med gammelfarmor och säger att ja, men gammelfarmor kanske tycker att det här är jätteroligt. Och kanske känner, åh vad kul! Ja, men det här är ju exakt jag. Liksom. Men det där är ju som du säger väldigt, väldigt farligt det också, att man blir kränkt åt någon annans vägnar och säger att nej, nu får inte du skämta om det här för den personen blir jätteledsen. Så. Och då så här, ja, fast ja, absolut, men om den personen blir väldigt ledsen, då kan ju den höra av sig till mig själv och säga det. För om du hör av dig och säger att jag har hört att jag såg det här skämtet och jag vet att det handlade om den och nu hoppar du på, du får sluta med det. Då blir det så här, ja, fast nej, det funkar inte så. Därför att jag kan ju återigen inte ta mitt ansvar fullt ut om du som har tagit illa vid dig hör av dig till mig. Det blir ju svårt om du skickar någon annan. Alltså,
ja, alltså, ja, ibland känner jag bara verkligen så här, ja, men vem är du? Alltså, jag bara känner, jag har bara lust att säga så, bara, vem är du liksom? Alltså, kan vi prata med de här först och sen kan vi prata?
Ja, verkligen, men det blir ju så, precis, vem fan är du? Vem är du? Vem är du och säger det här? Ja, absolut, det är liksom din gammelfarmor och det är absolut, det är din flickvän. Absolut, det är din mamma. Absolut, det är din storebror. Absolut.
Ja.
Men du får väldigt gärna ta ett steg tillbaka så kan jag föra den här dialogen själv. För att när du leker både Gud och dagisfröken, då känner jag att det är inte särskilt kul att få en spade istoppad i min hand. För jag är inget barn, utan jag är en vuxen människa och du är inte dagisfröken, utan du jobbar som mellanchef på ett mellanstort företag. Nej, men så.
Ja, nu vi startar en mobb, du och jag, Shanti. Vi startar en mobb nu.
Ja, verkligen. Vi som är emot de sekundärkränkta, vi som är emot cancel culture. Alla som har blivit utsatta för cancel culture och sekundärkränkthet och censur på Instagram, alla ska med.
Exakt. Vi ska censurera de som vill censurera. Så.
Ja, precis, exakt, exakt. Stå upp för oss som vill skriva och skämta om lite vad fan vi vill. Så.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men det kan man också säga utifrån ja, men så här tänker jag lite så här feministiskt perspektiv också, att när en tjej skämtar, då blir det också, då får jag, när jag skämtar om det här liksom, då blir det ju så mycket mer allvarligare, för då är jag dålig kvinna, jag är dålig feminist, alltså jag är så dålig på så många punkter. Men när en snubbe skämtar, nu får du också väldigt mycket skit och sådär, men jag tänker att så här, att om du hade dragit, nej exakt, det är inte samma sak, om du hade dragit de här skämten, om det är så här, om det är någonting med något ex eller något sånt, alltså du hade inte fått samma påbackning, du hade inte fått utstå samma liksom mobb på det sättet, utan du hade bara, ja, men han är snubbe, han var lite impulsiv, oj liksom, ja så. Men när jag gör det, då är jag en dålig kvinna, jag är dålig feminist, jag är en dålig dotter, jag är en dålig syster, alltså jag är dålig på så många punkter.
Ja, men jag har hört, du är inte den första kvinnliga komikern som jag har hört prata om det. Jag har hört att 2-3 andra också berättat att de har lite grova skämt på scen, eller lite skämt som handlar om kanske sex eller något snuskigt. Och så får de liksom så här feedback som är så här, fast jag tycker inte att man som tjej ska bla bla bla. Och det är så här, wow, det finns ingen som har sagt så till mig. Ah, nej, jag tycker inte att du som kille borde... Alltså, jag har aldrig fått någon sån där grej. Och alltså, jag kan inte tänka mig hur störigt det måste vara att få höra den grejen, alltså.
Ja, nej men verkligen. Alltså, verkligen. Alltså, det är ju också så otroligt, alltså mycket... Det blir så mycket, mycket starkare när en kvinna gör det. För att ni snubbar får ju inte samma... Ni manliga komiker får ju inte samma bemötande. Som du säger, att du får ju inte höra att nej, fy fan för dig, du kan inte... Även om folk kanske blir sekundärkränkta, så det är ingen som säger att du är en dålig man. Det är ingen som säger att du är en dålig kille. Du är ingen dålig kille. Alltså såhär, du är en jävla backlash för machokulturen. Nej, men alltså, det är ingen som säger att du är så dålig på många punkter.
Alltså, det jag har fått är så här. När jag gjorde fältartistkurs i typ i Ån, alltså det ligger typ så här i Östersund tror jag. Då var det så här, fjällräddarna som är så himla macho, de är så himla, du vet, det ska vara muskler, och då var det någon som skulle så här roasta mig att jag, åh, vilken jävla bög, kolla den här havremjölksdrickande. Och det är så här, vet du vad, om det här är det värsta vi killar kan få, vet du vad, det här är ingenting liksom. Det är så här, jag kunde inte bry mig mindre, jag bara skrattar bort det. Men att hela tiden så här, att som tjej ha den där pressen på att man ska vara duktig flicka, det måste vara så här. Jag hade blivit så jävla lack alltså. Alltså det är så jävla frustrerande måste det vara. För att det är inte samma standard liksom. Och det, ja nej, det, alltså jag kan tänka mig att det är störigt alltså, för att vi får liksom ingenting. Det jag kan få, det är så här, någon kallar mig bög uppe i Norrland. Wow, vilken grej. För det är så himla fel att vara bög. Nej, det är det ju inte.
Ja, men verkligen, eller hur? Alltså så här, om någon stör sig på någonting jag skriver eller gör, då kan man ju då, alltså, kan man ju försöka lösa situationen. Men att så här, säga att jag är så dålig på många punkter, alltså, då känner jag bara så här, fast nu går vi åt andra hållet. Nu är vi ute på helt andra arenor. För nu går du runt och tror att du är bättre än alla andra. Alltså... Yeah. Jag tänker hela tiden så här på att när man pratar om så att störa sig på andra, det gör man ju för att man stör sig på sig själv eller någonting i själv är hotat på något sätt. Och då tänker jag så här att ja, men alltså, det är så jävla lätt för de här som sitter och moralpredikar och så där och så. Det är så jävla lätt för dem att säga att ja, men du ska göra så, du ska göra så, men vad kan man själv göra? Vad kan man själv göra åt det här? Alltså istället för att säga att alltså vad andra ska göra. Ja, men vad kan du göra? Jo, du kan till exempel höra av dig personligen. Det är nummer ett. Nummer två, sluta följ. Så löser vi det. Du behöver inte ha mig i ditt flöde om du stör dig på det. Om du bara tycker att det är trevligt om jag ska lägga ut gulliga frukost där, då kan du ju kolla in någon annan trevlig människa. Alltså, för det gör inte jag. Så.
Ja, precis. Alltså, jag hade velat veta så här, vad det där skulle kunna vara. Alltså, så här, för att jag har sett stand-up-kvällar där till exempel det sitter tjejer i publiken som är så unga och du vet, de har piffat upp sig och bla bla bla. Och så kommer det liksom en kvinnlig komiker som bara liksom, inte att hon är tvärtom det, men att den kvinnliga komikern är så rå och så ofiltrerad och inte bryr sig vad folk tycker. Jag kan, och så har jag sett liksom hur de kan reagera, att de känner sig lite, det är lite obekvämt typ, att de känner sig lite hotade kanske. Och sen vet jag inte vad som pågår i deras huvuden såklart. Det här är bara vad jag antar. Men Det kan ju vara en sån grej att de känner sig hotade. Att så här, när du då Shanti liksom går upp på scen, du tar över, du liksom, du gör din grej, att så här, andra kvinnor kanske känner sig hotade och vill liksom så här, trycka ner det, jag vet inte. Jag vet inte vad det skulle vara, men vad det skulle kunna vara, men alltså det där skulle kunna vara någonting, att säga. De känner sig hotade kanske, jag vet inte.
Men vad tycker du är så här, riktigt bra satir, om du bortser från dig själv då? Vad tycker du är riktigt bra satir?
Riktigt bra satir, alltså det ska inte vara, det ska inte präglas av någon så här politisk ideologi liksom. Det ska vara noll, det ska bara vara liksom, jag tror att du sa det innan i början också, att så här, man ska hitta någonting som är jävligt dumt och så ska man bara, man ska bara liksom, man ska bara illustrera det liksom så tydligt som möjligt med ord, och det är noll liksom politik i det. Alltså så här, jag vet inte hur jag ska beskriva det bättre liksom, men också så här, riktigt bra satir är också så här, saker som är framför allas ögon men som ingen har uttryckt på ett så här klockrent sätt, riktigt. Jag vet inte vad jag skulle ta för exempel, men jag kommer inte på något bra exempel, men det skulle vara något sånt som så här, något som är så uppenbart men som ingen har tänkt på. Och så liksom får man det till att bli bra satir liksom. Jag vet inte vad det skulle vara för exempel. Men jag tror, om jag ska ta exempel från mig då, bara för att jag kom inte på något annat. Men jag tror att många gillade det här Soran-klippet som jag gjorde för två månader sedan. Jag gjorde ett klipp på det här dokumentären Persona non grata. Mm. Och den typ vanligaste kommentaren jag fick var, det här är så klockrent. Och jag tror att jag fick den för att jag sa det jättemånga tänkte på, men de har inte lyckats formulera det på det sättet som jag gjorde. Och att det var så många kommentarer som var så, det där klippet, det var så himla klockrent. Och att de kände att det var bra satir. Och det tror jag är för att jag lyckades ta ut saker från den där dokumentären och sen liksom visa hur dumt det är med ord. Och det var liksom, det var inte präglat av något annat. Det var inte liksom hat i det. Det var bara att jag visade liksom, titta vad dumt det här är. Och många har tänkt på det.
Jag tänker på den här låten eller den här textraden av Kitok. Ursäkta om jag säger något som kränker, jag säger bara det som alla här tänker.
Ja, men exakt. Alltså, om jag ska ta ett annat exempel, som typ, jag vet inte om du känner till Bill Hicks eller George Carlin. Två ståuppkomiker, och de var så här väldigt duktiga på, de var väldigt duktiga på att, alltså redan på 90-talet eller tidigt 2000-tal skämta om hur USA är, alltså så här, med sin militär runt om i världen, och de fick ju massa skit för det, men det var så himla roligt och träffsäkert. Och jag tror att det är extra bra satir att de i USA lyckas så här, kritisera USAs militär. För jag tror att det är mycket svårare att göra det där i ett land där så här, patriotism är så stark. Och jag tror att det blir ännu bättre satir när man är inne i det, men man lyckas ändå påpeka sådana dumheter typ. Som så här, militär invasion till exempel.
Ja, men precis. Och det är ju lite som vad heter det, grotesk och humorgruppen också ägnar sig åt, att det, alltså det är också satir, det är ju satir på högsta nivå, men det är också flamsigt, det är också barnsligt, det är också liksom väldigt mycket metahumor, och det är också väldigt mycket ljudeffekter och konstiga karaktärer, och det är liksom roliga klippbilder, att det går så snabbt, och jag tror att man vinner väldigt mycket på det. Om det bara hade varit ett politiskt manifest där man då bara pratar om att ja, men det här är fel och det här är rätt och där bla 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 bla, att man liksom staplar upp det, de tänker ju ofta. Alltså där kan man ju verkligen säga comedy first. Alltså
jag skulle säga att Grotesco är säkert bäst i Sverige på satir. Kanske. Alltså, deras musikal om flyktingkrisen är typ, det kan vara det bästa jag har sett någon svensk komiker eller humorgrupp göra någonsin. Typ, för att, det var verkligen så här, man visade på ett enkelt sätt så här, hur dumt vissa grejer var, men ändå på det snyggaste och roligaste sättet liksom. Det är så jävla imponerande och svårt, men ja.
Ja, men det är ju det. Och, men jag tänker så här, om man bara talar från hjärtat och bara, det här är kul för mig. Och alltså, jag tror det var Schiffert som sa det. Han sa det så jävla bra. Han sa det så här att om du bryr dig hela tiden om vad andra ska tycka, om du har skrivit ett skämt och tänker vad andra ska tycka om det här skämtet, dra inte det skämtet. Gör inte det. Bara droppa det då. För om det är viktigare för dig att alla andra ska tycka om dig eller tycka om det här skämtet eller inte bli kränkt, då ska du inte göra det här. Då ska du göra något helt annat. Då måste du bara byta bana. För om du är så himla nojig över vad andra ska tycka om dig eller att andra ska tycka om dig, dina skämt eller det du gör, då det kommer inte, det kommer inte
gå. Det hindrar det. Man kommer inte våga vilja ta risker och sånt. Och det är roligt att du tar upp det, för att det där hände mig faktiskt innan jag la upp det här Soran-klippet. Nu tar jag upp det här Soran-klippet igen, men det är för att det var... Det är mitt klipp som det har gått bäst för. Det var väldigt många som tyckte om den. Men då var det att så här, innan jag skulle spela in klippet, så sa min flickvän var så här: fan Daniel, kommer inte du få en massa skit om du lägger ut det här? Du är ändå ganska liksom hård i klippet. Och då sa jag till henne, Essan, de här synpunkterna, du får jättegärna ta dem med mig efter att jag har spelat in och lagt upp klippet. För att jag måste spela in, när jag spelar in och gör det här, jag måste ha självförtroende när jag gör det. Jag måste liksom, jag får inte ha så mycket osäkerhet när jag gör det. För annars kommer det inte se bra ut. Jag kommer tappa mitt flow allt. Så du får jättegärna ta det här efteråt, för att jag vill typ inte höra, jag vill inte höra det här nu typ liksom.
Alltså bättre att hellre att be om ursäkt än om tillstånd, som man brukar säga. Men du, sista frågan. Podden heter ju då Chantis mantra, och jag undrar, vad har ditt mantra varit genom livet? Och framförallt när du gör dina satirklipp och när du kör stand-up, vad har du för mantra när du väl går upp på scen och när du tänker att du ska skriva det här och göra det här? Vad har du för mantra?
Alltså jag vet inte om jag har ett mantra som jag så här upprepar för mig själv, men jag har ju definitivt så här attityder och filosofi, alltså en filosofi som jag utgår efter. Om jag skulle välja en, så skulle det vara typ... Alltså jag kan ju förklara varför jag har det här mantrat, eller vad ska jag säga. Alltså så här med stand-up, och det vet ju du också som kör mycket stand-up. Man måste bara fortsätta köra. Alltså man kan inte ge upp. För att alltså... Det, och jag vet att det är klyschigt att säga det. Men det är samma med de här klippen som jag gör, som har blivit... Som många tycker om. Jag har misslyckats med dem 3-4 gånger. Alltså så här, jag har gjort dem en gång per år, sådana här klipp. Har inte funkat, nu funkar det. Samma med stand-upen. Jag var dålig i början och sen blev det bra. Så om det är något mantra jag ska ha, då är det verkligen så här, alltså fortsätt kör. Ge inte upp. Alltså det är verkligen så här, jag vet att det är klyschigt, men jag har verkligen sett det med mina egna ögon nu och fått leva det. Att säga, ja men fortsätt köra. Om du tror på någonting, ge inte upp. För att, alltså, det kan börja hända grejer. Och det kan ta, för vissa tar det ett år, för vissa tar det 3 år. För mig har det tagit... 7 år tills jag är där jag är idag. Inte för att jag är någon jävla superstjärna, men så här, det tar lång tid. För vissa tar det 10 år, 15 år. Och det, alltså, om man tycker att det är kul, gör det och ge inte upp. Jag tycker att det här är jättekul, jag ger inte upp. Så det skulle vara mitt mantra i så fall.
Jättebra mantra ju. Fantastiskt. Skitbra.
Världens längsta mantra.
Världens längsta mantra, ge inte upp. Ge inte upp. Men det är ju som man säger så här, att ju mer du håller på, desto bättre kommer du bli. Alltså ju mer timmar du lägger ner på det, om du verkligen tror på någonting, så kommer du ju släppa. Och så tänker jag så här, du hade ju inte kunnat göra de här satirklippen för när du började med det här. Utan det här är ju någonting som har utvecklats under många, många år. Där du känner, vad vill jag göra och vad är min röst och hur är min humor och så där. Så. Så att, ja, men det som jag är med imitationerna, att jag började ju med att köra liksom stand-up med mycket imitationer och sådär. Men nu har jag ju utvecklat och kör mycket andra karaktärer och spaningar och sådär, för att jag känner att, så här, att Jag kan inte bara göra imitationer på scen. Jag kan inte bara gå upp och imitera det. För det har jag gjort nu i flera år. Jag måste liksom höja ribban. För om jag bara står och stampar på samma ställe, då kommer jag inte utvecklas. För min egen skull, tänker jag. Och också tro på att man kan utvecklas. Så det kanske är som så att jag byter banor och blir total satir på heltid. Och du kanske börjar göra imitationer.
Jag tror att du kan göra det. Men jag kan säga så här. Jag kommer aldrig kunna göra bra imitationer.
Säg inte det. Övning ger färdighet.
Man vet aldrig, det är sant. Man vet aldrig.
Tack så mycket för att du var med, Daniel.
Tack själv, tack att jag fick vara med.
Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vill ni stötta podden får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Länken hittar ni i avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com